Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Det här är podden Vidar möter som ges ut av Folkbladet. Programledare är Vidar Andersson som är politisk redaktör med åsikter om det mesta. Upplägget är enkelt. Han bjuder in människor till samtal om politiken, livet och tingen.
Ann-Sofie Hermansson, välkommen till Vidar möter.
Tack så mycket.
Vi ses här i Göteborg på din arbetsplats. Du har precis gått av ditt pass på Renova.
Ja.
Ja. Du kör sopbil.
Oh.
Ja. Och det har du gjort?
Ja, det är drygt 3 år nu.
Ja.
Jag började här i januari 2020. Så att jag är ganska, 3 år drygt.
Mm. Mm. Du är ju några år yngre än mig och jag har ju följt dig från, kan man säga, som arg ung arbetare på Volvo.
Ja, kan väl stämma.
Ja. Att Socialdemokratin och IF Metall och såg dina möjligheter där. Och du kom in och du fick uppdrag. Och
så,
eller hur? Mm. Och du har jobbat med två av de nutida socialdemokratiska mest utstickande profilerna, ska jag säga, Mona Sahlin.
Mm.
Och också Göran Johansson här i Göteborg.
Stämmer.
Ja. Och klarat av det i många år.
Ja, det också.
Ja.
Olika saker.
Ja. Och nu är du alltså tillbaka, ska man säga, på arbetsgolvet.
Ja, det, så blev det ju. Livet har lite andra vändningar än vad man kanske hade tänkt sig från början. Men så kan det gå.
Ja, och jag följer dig på Twitter. Jag menar, du verkar trivas väldigt bra.
Ja, det gör jag faktiskt. Man blir inte miljonär på det här jobbet och man känner att man inte är 20 längre i axlarna och så. Men annars, i övrigt, så är det, alltså det är ju ett samhällsbärande yrke. Man känner verkligen att man gör en insats och arbetskamraterna är ju som på alla jobb den stora behållningen som vanligt. Det är ett privilegium, tycker jag faktiskt.
Jag förstår, när jag kom in här i receptionen och det var väldigt varm och kamratisk stämning och alla hälsar och så.
Ja, sen finns ju jargong också, du vet ju det på alla arbetsplatser, men det finns en stor vänlighet och jag möts av en stor generositet där. Du kan ju föreställa dig att här kommer den som är typ av vart kommunstyrelsens ordförande och ska ramla in här och börja köra sopor liksom. Men det är aldrig någon som, de har ju skojat om det, men jag har blivit väldigt, väldigt bemött här.
Ja, faktiskt. Jag kan tänka mig att det är en väldigt ovanlig karriär.
Jo, det är lite annorlunda är det.
Ja. Du, jag tänkte, det finns ju många saker att prata med dig om, men jag tänkte man skulle börja här 2021 då, för 2 år sedan då ungefär, så blir du friad både i hovrätten.
Ja, just det. Det kanske var då, ja.
Ja.
Mm. Mm.
Där,
just det. Mm.
Och det handlar om att du var instämd då till hovrätten för förtal.
Mm. Ja.
Kan du någon minut eller två bara beskriva den händelsen?
Vad det var som gjorde?
Ja.
Ja, det var. Det utmynnar ju i att det fanns en gammal film, jag vet inte om det är någon som kommer ihåg den längre, men Burka Songs 2.0 eller vad den hette, som handlade om, den handlade om allt möjligt runt rasism och olika islamofobi och liksom såna här saker. Och den filmen ville upphovsmakaren ha en efterföljande debatt på i Göteborg. Och då ville de ha en debatt där det bara var, man kan säga att det var typ bara folk som förordade slöja. Att det fanns inga som inte tyckte så.
Mm.
Och då sa Göteborgs stad att ska ni ha våra lokaler så får ni nog faktiskt se till att ha lite mer mångsidig panel. Och så ville de inte det. Och då sa det var några coola tjänstemän som sa att nej, men då får ni inte hyra lokaler i Göteborg. Alltså det är bara så. Vi förbjuder inga filmer och sådana här saker här. Men ni kan inte förvänta er att vi ska peja för lokalen så. Ja, och då är det ju lite så här är min erfarenhet att när politiken svajar i de här ärendena, då har tjänstemän ofta svårt att fatta beslut. Det är inte så lätt att vara tjänsteman när politiken svajar. Så jag skrev på min privata blogg att heja er. Bra jobbat för att ge dem råg i ryggen. Att det här är extrema röster. Och då måste man förstå att man kan inte ha ett fritt spelrum bara liksom i Göteborgs stad. Då blir de jättearga på mig, är klart. Och polisanmälde mig faktiskt. Även om polisen la ner det ganska omgående och sa att det här är ju fan politik. Det håller inte, sånt håller inte vi på med. Men då kan man ju alltid stämma någon. Det heter inte så, men särskilt åtal kan man göra. Då måste tingsrätten ta upp det man skyller. Och då är det utanför polis och åklagare och sånt. Och då gjorde de det, eller rätt sagt, de mejlade till mig och sa, om du ber om ursäkt och tar tillbaka allt du har sagt och tar bort din blogg och allting sånt där, så anmäler vi dig inte. Ja, see you in court, sa jag då, för jag har alltid velat säga sådana här filmrepliker, det är roligt. Ja, roligt var det inte, men det var i alla fall, nej, ni kan glömma att jag tänker be om ursäkt. Så då blev det ju tingsrätt och där vann ju jag. Och sen överklagade de till hovrätten och så vann jag där med. Och då överklagade de faktiskt där med. Men för ungefär ett år sedan så kom HDs utslag och sa, vi tar inte upp det här. För det här hovrättens dom är helt korrekt och vi har ingen anledning att ta upp det. Så att, det tog 4 år, men jag blev typ rentvådd kan man väl säga.
Ja, och det var ju så också att jag menar, du var ju ingen duvung i de här frågorna om extremism, hedersvåld, hederskultur. Jag vet, jag läste för jättelänge sedan, du bodde väl i Tensta när Nalin Pekgul, en annan socialdemokratisk kvinna på de här fronterna. Och jag vet, du beskrev där du och hon någonstans en liten flicka då, 9-10 år någonting sånt där, som enda gången hon fick gå fritt var när hon gick till någon läxläsning
som hjälp som ni hade. Alltså det var ju en av anledningarna till att man liksom, ursäkta mig, kan någonting i de här ärendena, det är ju att man har haft folk som Nalin att göra med, som har lärt en saker. Jag har pratat med henne om de här frågorna sedan 90-talet. Det gör att man har en sorts en grund att stå på när det händer saker i ett samhälle. Sen när man då blir, så jag har henne fortfarande väldigt mycket att tacka för kunskaperna. När man sen kommer till makten, eller hur man ska uttrycka sig, så som jag ändå gjorde i Göteborg, och inser när man får kunskap om hur allvarligt läget var här faktiskt med radikalisering. Det var ovanligt många unga människor som reste till Syrien och stred för IS just från Göteborg. Det ville jag inte gärna se, ska jag erkänna inledningsvis. Det vill man inte. Jag tänkte, det är inte värre i stan eller Göteborg än någon annanstans. Men jo, lite värre var det. Och när man blir varse det, har man makt så måste man använda den. Och det gjorde jag och satte ner foten några gånger i de här sammanhangen. Men det är som... det är som i andra sammanhang. När man utmanar den här sortens krafter så får man vara beredd på ganska hårt motstånd. Och jag mötte det jag med, kan man väl säga. Liksom. Av olika skäl så hamnar man där man hamnar till slut. Så att säga, liksom. Men jag är ju fortfarande väldigt engagerad i frågorna och vi har fortfarande stora problem. Inte bara i Göteborg utan i Sverige i övrigt, ska jag säga.
Ja, det handlar väl om som du och Nalin och Juno Blom och man kan nämna många kvinnor. Sara Mohammad och som alltså pekar
Carina
på
Hägg, Carina Hägg annat, om vi ska ta en av partivänner som också var väldigt tidigt ute och fick skit för det kan man säga.
Ja. Jo visst, men alltså pekar på att det här är ju strukturer, det här är liksom inte några enskilda individer utan det här är kanske omfattar 15% utav barnen som växer upp i Sverige lever under risk. Ja. Och påverkas av sådana här hedersstrukturer.
Nu ska man hålla isär extremism och hedersrelaterad problematik. Men det är verkligen så liksom att för de här unga människorna så blir deras verklighet enormt beskuren. Man bestämmer liksom ingenting. Alltså, det är alltid någon annan som bestämmer över det. Och det gäller ju inte bara unga kvinnor i det här sammanhanget. Det gäller även män som protesterar mot hedersproblematik. Mm. De blir lika illa utsatta om de inte vill ställa upp på de här normerna. Och så det är verkligen ett... det är en allvarlig situation så att säga. Liksom. Och ibland är den är religion inblandad men inte långt ifrån alltid. Det här är väldigt kulturellt och det behöver inte ha ett skit med vare sig kristendom eller islam att göra faktiskt.
Nej, och jag vet du skrev en krönika i Göteborgsposten där du medverkar då och då. Så du skrev att man behöver inse skillnaden mellan liksom, mäns våld mot kvinnor så här, utanför hederskulturen som ja. Är mer det privata, individuella.
Mm.
Alltså män som mördar och slår
och
kvinnor.
Och allmänt fördömt skulle jag vilja säga ja. Av det omgivande samhället.
Ja, både av familjen i huvudsak och av samhället
och, samhället.
Och politiken. Och, mm. Jag menar, det fördöms.
Mm.
Medan däremot som du pekar på, det var en ögonöppnare för mig. Alltså att skillnaden är ju att i hedersstrukturen så reagerar man kollektivt ofta. Ja. Och den som mördar kvinnan blir en hjälte i de kretsarna.
Tar en kula för laget kan man säga i de sammanhangen. Mm. Ja, så ser det ut.
Ja.
Och det är viktigt att komma ihåg den skillnaden. Och de som fortfarande ska jag säga gör sig till talespersoner för att säga nej, mäns mål mot kvinnor ser likadant ut. Det är rasistiskt att hävda att det skulle finnas i särskilda kulturer eller så. De försvårar, de osynliggör den här särskilda situationen för de här människorna som drabbas av hedersstrukturerna. Det skulle jag säga är oförlåtligt. Liksom. Mm. Vi behöver mycket mer kunskap snarare än att gömma det så att säga.
Det kom en rapport från Göteborg här för något år sedan, tror jag det var, en liten kort rapport som beskrev tystnadskulturen som kommunen hade beställt den var en utomstående utredare. Det var väldigt intressant och mycket oroväckande.
Mycket oroväckande. Ja, och bra av kommunen att man beställer den såklart. Mm. Ja. Jag måste säga det, bra jobbat. Men visst är det oroväckande. Och det har ätit sig in i våra, jag ska inte säga att det är maffia, men det är ju den sortens tendenser om man nu ska jämföra med någonting som går att förstå sig på. Höll jag på sig. För att ibland har vi så svårt att förstå, va? Händer det här hos oss? Kan det här smyga sig in i våra förvaltningar eller i våra... Ja, det kan det faktiskt göra för att vi i all vår aningslöshet har gjort och ibland också gjort...
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Olika såna här, de som stämde mig, alltså MMRK, alltså Muslimska mänskliga rättighetskommittén, det här låter som att det är LO typ, de är väl fem personer eller någonting sånt där, men i alla fall att de gör sig till företrädare för en stor gruppering, typ alla muslimer i landet. Alltså så är det inte. Det är ungefär som att Knutbypastorn skulle göra sig till företrädare för alla kristna i hela Sverige. Då säger vi, nej, det är ju en sekt.
Mm.
Ni kan inte företräda oss. Vare sig vi som är troende eller sekulariserade. För ni är någonting annat. Men när det kommer till det där, alltså vi har bjudit in, och det har både Nålin och Carina Hägg väldigt ofta påpekat, att ni har bjudit in de här mest extrema männen med de islamistiska liksom förtecknen, alltså den politiska islam som Egypten så förtjänstfullt har disputerat på nu, istället för den, hur ska man säga, den andliga, och framförallt inte pratat med de kvinnorna som kanske drabbas av den här sortens, vad ska man säga, politiska islam då. Nej, där har vi gjort både demokratin, men framförallt de människorna som drabbas av de här strukturerna, en stor otjänst, skulle jag säga.
Skulle du säga något om så här medvetenheten, ta inom socialdemokratin eller inom den kommunala förvaltningen eller inom myndigheter i stort, alltså medvetenheten om att liksom vara på sin vakt, eller känns det också rasistiskt? Eller?
Alltså det, ibland vet jag inte riktigt vad, men jag vill, hoppas och tror att kunskapsläget ändå har stärkts. Att vi förstår vissa saker idag som vi kanske inte gjorde bara för typ 5 år sedan eller någonting sånt här. Men en del dagar är jag inte säker, för det händer fortfarande konstiga saker liksom. Och vi är ibland ur stånd att se, vad är det egentligen som försiggår här nu då? Vad är det för strid vi tar, så att säga? Vilka är det som gör sig till talespersoner för vad? Jag tror att vi behöver ännu mera kunskaper, och framförallt behöver vi ett tydligt politiskt ledarskap som sätter ner foten och säger nej, så här kan vi inte ha det. Alltså all heder till exempel åt en sån som Axel Dorvik här i stan. Det är Folkpartiets Liberalernas gruppledare här i stan, som liksom var väldigt konsekvent med att hålla inne skolpengar för Römosseskolan, där det är så småningom långt. Det där kostade, det kan jag bara tänka mig, säkert internt i partiet hos honom, men också liksom, ni vet, när folk bara, nej men nu börjar det bli juridiskt tveksamt och vi kan inte hålla inne det här och vi måste som kommun och bla bla bla. Ibland måste man, du vet, man måste ta ett kliv framåt och säga nej, det här är orimligt. Så här ska vi inte ha det i stan. Vi vill att alla medborgare här måste behandlas lika. Och de barnen som har gått på Römosse har verkligen... Alltså det har varit allt möjligt med den skolan. Med könsuppdelade lektioner. Och det har varit allt galenskaper som vi inte ska tolerera. Och till slut så får han faktiskt rätt. Men det kostar alltså. Liksom. För det, under tiden så kommer de där små intrikata. Liksom, nej men nu måste vi nog ändå... Göteborg blir skadeståndsskyldigt liksom, alltså de här hemska sakerna. Jaha, ja, då får vi ta den smällen, säger han. Jag gillar det. Jag gillar den sortens och det har man ju lärt sig den hårda vägen, att stöd, det kommer från väldigt olika håll när man hamnar i blåsväder i de här frågorna. Och det får man ibland acceptera, att det kommer inte alltid internt, om man säger så. Då får man ta det stödet man får. För frågan är viktigare än partitaktik, eller hur man ska uttrycka sig, som jag tycker verkligen det.
Ja, absolut, och det kan man ju tycka att vårt parti borde vara lite mer på fötterna i de här frågorna. Det här är ju inga udda frågor. Jag menar, det är en stor del av samhället och väldigt många av de här far ju väldigt illa.
Ja.
Och ändå betraktas som nästan som andra klassen. Så jag menar, en sån här skola som Römosseskolan, den skulle ha varit nedlagd direkt om att vanliga svenska barn, det är jag säker på.
Ja. Om det hade varit, ursäkta uttrycket, vanliga svenska barn, så hade vi aldrig accepterat det här. Nej. Aldrig. Men nu låtsas vi att det är en annan kultur eller en annan bakgrund och det är liksom, man måste försöka förstå. Nej. Jag har en kompis som har jobbat på polisen i många år. Han, när han är ute och föreläser så, för unga invandrarkillar och sådär, liksom, i värderingsfrågor och sånt här, så brukar han ha ett par bilder liksom, på när han pratar om religionsfrihet och demokrati och sånt. Så lägger han upp en bild på Koranen och på Bibeln och så pratar han väldigt mycket runt att nej, det är väldigt bra att vi har religionsfrihet och det är viktigt att vi liksom tar... har hänsyn till varandra och så. Men ovanför de här bägge böckerna så finns en annan bok. Svea rikes lag lägger han på där. Den övertrumfar. Du kan aldrig göra någonting i Sverige och hänvisa till din religion om det strider mot den blåa boken. Jo, det är ibland inte svårare än så. Men lite har vi slirat där. Eller hur? Ja, vi har slirat och sagt att nej, men är det din religion? Nej, men då kanske du ska göra lite undantag här ifrån våra rättsliga principer. Det är skitdåligt, verkligen. Och det behöver vi behöver markera där. Liksom, att vi behöver bli bättre på det helt enkelt, tycker jag.
Ja. Och frågan om det kommer att hända.
Ja, det kan man ju oroa sig.
Ja. Nej, men det kommer naturligtvis att bli bättre. Det är ju min grundinställning till saker och ting. Men...
Det är min grundinställning också. Ja. Även om man ibland förtvivlar.
Ja.
Nej, men man får inte tappa hoppet.
Nej,
kunskap är ändå kunskap.
Det ja, är... visst. Och särskilt som du pekar på också, det här med liksom, och Same Egyptsons avhandling är ju lysande där. Ja. Så att man måste kunna skilja på politisk islam och på politisk islamism och på vanliga människor som är muslimer.
Ja.
Ja.
På andlig islam eller vad man ska säga.
Vanlig,
med tanke på att man ändå umgås med Norlin, det är en varmt, hon är varmt troende.
Ja, visst.
Hon är liksom hon hatar liksom det här när vi från socialdemokratiskt håll, men även liksom ibland officiellt håll i Sverige, låter oss, jaha, ni företräder alla muslimer i Sverige och bjuder in några som är, man vet, otroligt reaktionära liksom. Jag vill inte vara representerad av dem, säger hon. Och jag menar, det måste gå att hålla två tankar i huvudet samtidigt här, men vi har inte alltid klarat det. Men jag är väl i likhet med dig, alltså det ligger någonting i en gammal gråsos, att man kan inte tappa hoppet.
Nej, visst.
Man måste ju tänka, och det här om något borde vara arbetarrörelsens grej i allra högsta grad. Är det en frihetsrörelse det här liksom?
Ja, visst är det. Och dessutom att det handlar om strukturer, alltså samhällsstrukturer, och det går att påverka.
Ja.
Jag menar, det går faktiskt att påverka.
Det går att göra något åt.
Ja, visst. Och ett stort reformområde som ligger här.
Ja, det är det.
Ja.
Men det kräver som sagt ett politiskt ledarskap som man måste på något sätt riskera sin position, eller får man uttrycka sig så.
Ja.
Man måste ta det där klivet utanför bekvämlighetszonen och säga nej, det kan vara så att det är ett skadestånd för stan här, men vi kan inte acceptera det här är orimligt, och sen stå för det. Ibland går det bra, ibland går det mindre bra, typ i mitt fall då. Men jag menar, jag tycker ändå liksom att man ska inte vara blyg, man ska inte vara feg för att våga ställa. Det kommer aldrig att finnas en sån situation. Jag tycker aldrig att man ska vara vare sig dryg eller elak eller arrogant bara för skojs skull. Liksom. Jag tycker alltid att man kan vara vänlig. Det är ett underskattat. Men ibland måste man... Det finns inte någon, om du ska tala klarspråk i de här frågorna, så är det alltid någon som kommer att känna sig kränkt, sårad, trampat på tårna. Det finns inget sånt kirurgiskt, perfekt, diplomatiskt snitt där du utan att såra någon säger som det. Det funkar i verkligheten. Det är så, det kostar yttrandefrihetens pris, eller på något sätt. Det kostar att man kan, folk blir ledsna eller arga. Eller, ja.
Ja, men så är det ju allting. Ja, men nu är det segraren som skriver historien, så man kan ju tro att Sveriges omvandling från fattigsamhället till en av världens rikaste välfärdsländer var helt oproblematisk.
Ja,
trampade i spåret många år. Miljoner människor fick flytta söderut och ut mot kusterna, bryta upp många släkten, och liv förstördes. Alltså,
absolut. Det är ingenting har varit enkelt.
Nej.
Så är det. Och det kommer inte att vara nu heller.
Nej, liksom. Precis.
Så är det. Men det borde vara arbetarrörelsens fråga.
Ja.
Det är verkligen så. I större utsträckning än vad vi har sett de senaste åren. Vi har varit för ängsliga i de här frågorna helt enkelt. Helt i onödan. För jag tänker så här, rent krasst, så skulle vi få väldigt många fler muslimer att rösta på oss om vi vågar sätta ner foten i de här frågorna. För de flesta muslimer är nämligen inte islamister. Det är
en absoluta
uppfattning.
Nej. Ja. Nej, men det är helt rätt. Och vi kan ju runda av det lite. Jag tänker, är du som socialdemokrat och mycket välkänd socialdemokrat? Jag tänker så här, att om jag hade någonting med socialdemokratins studieverksamhet eller utvecklingsverksamhet att göra, så skulle jag försöka engagera dig och Nalin och Karina och många andra. Så här, utbildnings- och föreläsningsverksamhet. För det här är ju en av vår tids stora frågor. Ja. Hur ska vi få ihop samhället?
Ja, det är absolut. Vi behöver verkligen förkovra oss i de här frågorna. Det är en folkbildningsfråga.
Ja, visst är det.
I allra högsta grad. Ja.
För alla. Jag menar, ska vi dela samhället så...
Så måste vi kunna prata om de här frågorna. Ja, det är inte, och jag tycker inte att det är svårt att prata om de här frågorna. Ibland så tror jag folk oroar sig, eller partiet kan ibland oroa sig onödigt för att det här blir känsligt. Jag finns på en arbetsplats här. Det är inte svårt för innehållarna på Renova att hålla två tankar i huvudet samtidigt. Man kan prata om de här frågorna med dem, och det går alltså utmärkt att skapa förståelse. Det är min absoluta erfarenhet. Det tror jag går att göra i ögonhöjd med ett samtal med folkbildning som ska säga, hedersord eller som vi brukar ha. Det är klart att det går, men då måste man våga göra det också. Och våga lite lita på sin magkänsla. Eller vad man ska
precis.
Säga.
Och det är nog förmodligen så som du pekar på förut, att man blandar in religion för mycket. Och då blir man alltså orolig, och gud, nu kommer jag att trampa snett här och trampa på någons religionsfrihet eller någonting sånt där.
Man ska inte oroa sig för mycket.
Nej, eller hur?
Alltså, allvarligt talat. Nej, ibland trampar man ju fel.
Ja, det får man göra. Då får
ibland
man
kan man också be om ursäkt.
Det
är inte heller hela världen faktiskt. Liksom. Jag är enig med dig. Det är bara just nu tror jag det är lite svårsåld som idé. Alltså i alla fall med de här namnen som du räknar upp här.
Ja, det tycker jag är väldigt märkligt faktiskt.
Ja, det är som
Hör du,
Ann-Sofie
Hermansson. Stort tack för att du ville vara med i Vida möter.
Tack så mycket själv.
Och all lycka framöver, både med yrket och politiken.
Tack.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Storytel presenterar Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Lyssna på fängslande reportage, olösta mysterium och massor av titlar som får dig att känna mer. Prova Storytel gratis.